Det här är en podd från Svenska Yle.
Hej Alexander Stubbo, välkommen till Nyhetspodden.
Hej och tack ska du ha.
Roligt att du är med. Jag tänkte börja med att fråga dig, hur har pandemin påverkat dig och ditt liv?
No, nu har det påverkat säkert allas liv på många sätt. I vår familj hade det varit så att barnen inte behövde gå i skola i 3 månader. Och min fru och jag har båda jobbat hemifrån. Och kanske som en sån här resenär så har det påverkat på det viset att jag brukar ha en 120 flyg i år. Och nu har jag varit hemma i de sista 3 månader och njutit av livet utan flygplan.
Ja, precis. Det finns ju faktiskt goda sidor med det här livet också. Men nu sammanföll ju den här pandemin med det att du börjar ett nytt jobb som direktör och professor vid någonting som heter European University Institute i Florens. Det vill säga Italien av alla länder kan man ju säga. Det var ju lite så här lätt och olämpligt land att börja jobba i just nu, eller hur?
Jo, nej. Det var ju förstås så att coronakrisen slog hårdast till Italien. Och faktiskt just då, när jag var intervjuad professorer där i mitten på februari och början på mars. Och därefter har ju historien tagit sin väg och vi har sett vad som har hänt och nu börjar Italien öppna sig också precis som resten av Europa så där sakta men säkert. Men otroligt intressanta tider måste man säga, inte bara akademiskt utan överhuvudtaget från ett europeiskt och globalt perspektiv.
Och det var just precis de sakerna som jag bjöd in dig till Nyhetspodden för att prata om. För nu när man tittar på liksom vad som händer i världen och så och EU så får jag en känsla att det finns de som tycker nu att nu går vi mot en värld där nationalismen ökar, egoismen ökar, vi glider isär, vi tycker illa om varann rent av. Men så finns det också de som nu ser det här liksom som nya möjligheter för nya samarbeten. Jag tänkte höra, var placerar du dig på den här skalan?
Ja, säkert lite av båda. Vi brukar ju ha en tendens som människor att överrationalisera det förflutna. Med andra ord så tror vi att allt hände tidigare på basen av rationella tankar eller teelser. Så är det ju inte. Samtidigt har vi en tendens att överdramatisera det nutida. Det som händer just nu känns som större än någonsin tidigare. Eller någonting tidigare. Och sen samtidigt så undervärderar vi framtiden och jag skulle säga att det här är ju förstås en dramatisk kris. Det kommer man inte ifrån. Den har mycket att göra med hälsa. Den har mycket att göra med ekonomi och den har mycket att göra med världspolitik. Men samtidigt så brukar man ju alltid hitta en silverlinje också i sådana här frågor. Och jag tror att globalt sett så kommer vi att ta ett steg bakåt som vi såg i början av den här krisen och sen 2 steg framåt. För att alla förstår ju att en sån här pandemi klaras inte av bara på basen av nationella åtgärder, utan det behövs internationella och globala åtgärder.
Ja, men tycker du alltså att det finns de som överdramatiserar läget nu?
Jag tror att överdramatisera är också ett överdramatiskt ord. Okay. För att det finns ju människor som liksom blir påverkade av den här krisen på olika sätt. Och det är självklart att situationen är dramatisk då ens hälsa drabbas eller då släktingar, vänner, bekanta dör. Det är ju inte en fråga om dör. Det är ju självklart att det är dramatiskt då man blir utan arbete eller ekonomin drabbas. Det är ju självklart. Men jag försöker alltid ta en lite sån här helikopterview till den här helheten och fundera på att vad är det egentligen som händer. Och sen tycker jag också att det är hemskt viktigt att vara faktabaserad och försöka titta på liksom liknande situationer tidigare och lära sig. Att lite dramatik finns det alltid, men jag tycker att det är hemskt viktigt i sån här situation, speciellt som nykommen akademiker, att analysera det lugnt och sansat.
Ja, precis. Det blir ju din nya roll nu, som du säger, ja, precis som professor och akademiker. Men om vi tittar på EU så är det ju nu då många som ger EU ganska så där underkänt betyg för hur man reagerade då först under pandemin. Det fanns inte så mycket samordning kanske och så, men sen har man liksom fått ihop ändå en ganska stor samstämmighet och så. Hur tycker du att den europeiska unionen har klarat sig?
Ja, det stämmer förstås att i början, ska vi säga de första 2-3, eventuellt 4 veckorna, så kändes det som en bristande samordning, och då var ju reaktionerna lite, som din fråga här i början, rätt så nationalistiska. Och det är ganska naturligt egentligen att man drar sig inåt och vill skydda sina egna, vare sig sig själv, familjen, sin bekantskapskrets eller sitt egna land. Och det är ju på det viset nationella politiker också reagerar i en sån här situation. Men när det en gång var över, så tror jag att samordning, och tycker att samordning egentligen har varit otroligt snabb och på många sätt också otroligt långtgående. Att om du jämför till exempel med finanskrisen och eurokrisen, så där tog det ju 4 år att bygga upp det så kallade ESM-systemet, European Stability Mechanism. Nu tog det i princip 4 veckor till att bygga upp ett paket med 5 pelare, där vi talar om en helhetssumma på cirka 3 triljoner euron. Så att nu ska jag våga påstå att EU har agerat mycket starkt. Och jag jämför det här förstås till exempel med USA, som inte har kunnat hantera den här krisen lika väl som Europa. Men det finns väl ingen som just nu som sitter och diskuterar om en existentiell kris i USA, när däremot man igen återigen överdramatiserar och tror att EU kommer att kollapsa. Jag tror att EU kommer att bli mycket starkare efter den här krisen.
Just det. Men det är ju intressant det här du säger då, att USA som är en federal stat, där det finns en övergripande politik, det finns övergripande skattepolitik, det finns gemensam finanspolitik, alltihopa. USA har ändå klarat samordningen sämre än EU, menar du då? Som EU är ju ingen federal stat.
Jo, absolut. Det här har ju varit, jag tror att USAs svaghet har haft att göra med 2-3 saker. Den första är det att USA har ju inte fungerande av ett offentligt hälsovårdssystem, utan det är baserat ganska långt på en privat marknad, och det här är en sån kris som marknaden inte helt enkelt klarar av att sköta om, utan det är staten och den offentliga sektorn som gör det. Och den andra är förstås frihetskonceptet i USA. Jag har själv bott i USA i hela 5 år och förstår mycket väl att då man försöker inskräcka friheten i USA, så brukar det Joe Sixpack på gatan eller allestans reagera så väl. Och sen ännu till toppen på det här fick vi ju nu ett symboliskt och tragiskt med George Floyd som dog. Så situationen har helt enkelt varit annorlunda, och USA har inte klarat av den här krisen lika väl som Europa, vågar jag påstå. Det har mycket att göra med välfärdssamhället. Jag tror att välfärdssamhället klarar av sådana kriser bättre än ett amerikanskt system eller än ett kinesiskt system.
Ja, precis. Kina då. Det är ju då så att just nu så kanske kan man säga att världen består av 3 maktcentrum. Kina, USA och EU, även om USAs roll ju nu då är klart annorlunda än vad den var. Men du håller ju på att skriva en bok, förstår jag, om just precis de här 3 maktcentrarna. Vad är liksom din tes där om hur det ser ut?
Ja, jag har en bok på gång och skriver en lite längre outline på det. Jag jobbar nu på 2 olika arbetstitlar. Den ena är Digital Democracy or Digital Dictatorship. The Struggle for Global Power Between China, the US and Europe. Och den andra är The New World Disorder, Power in the 21st Century. Och kanske den stora tesen är den att jag försöker jämföra 3 olika samhällssystem, Kina, USA och Europa, hur de klarar av de största utmaningarna som ett samhälle har på 2000-talet. Och då talar vi om förstås teknologiska utmaningar, ekonomiska utmaningar, välfärdsutmaningar, klimatutmaningar. Och nu förstås också sen hälsoutmaningar som kommer som en ny helhet i den här. Och min stora tes är väl den att Kina kommer aldrig att bli en demokrati, och vi måste behandla den som en stormakt. USA kommer inte att ha den ledarrollen den har haft under de sista 100 åren i världshistorien. Och Europa kommer att vara mycket starkare än vad man kanske har förväntat sig med alla dess problemen. Det beror ganska långt på att vi har byggt europeiska välfärdssamhällen och Och jag tror att vi är sen sist och slutligen ganska resilienta i, i en sån här världspolitisk situation.
Just det. Så att mellan de här tre så ser du alltså att i ett sånt läge som vi har nu med en pandemi över hela världen, så ser du alltså det att det egentligen är EU som går starkast ur det här.
No, problemet är ju det att vi får ju inte rätta siffrorna från Kina. Att du har ju två sätt att värdera hur man har klarat av en sån här pandemi. Den första är rätt så tragisk, det är dödsoffren, och den andra är att hur snabbt du kommer tillbaka med din ekonomi. Och här skulle jag våga påstå att de siffrorna vi får från Kina inte helt enkelt har med realiteter att göra. Så att analysen där är svår. Däremot i USA så har vi ju sett förstås en arbetslöshetsnivå som sitter på 16%, det påstås de facto på 25%. Vi har sett ett samhälle som just nu är i kaos, inte minst på grund av de kommande presidentvalen. Men däremot i Europa så har man kunnat begränsa situationen och hitta lösningar. De kommer ju aldrig att vara perfekta, men jag tycker att vi ska liksom glömma den här tanken på att EU är någon slags utopi. Jag tror att EU klarar sig rätt så bra i sådana här situationer.
Ja, jag tänkte hoppa tillbaka till det där du sa, Kina är ingen demokrati. Sa du det att vi får liksom acceptera det faktum att Kina aldrig blir en demokrati? Är det det som är utgångspunkten?
Ja, jag tycker att i västvärlden så liksom har vi för länge på ett eller annat sätt tänkt att då Kina börjar öppna sig ekonomiskt 1979 så kommer det också att ske en sån här politisk öppning, och jag ser bara inte i horisonten, utan jag ser Kina fortfarande som en auktoritär stat som använder en öppen ekonomi och ett kapitalistiskt marknadsekonomiskt system för att få mervärde till sin egna ekonomi. Samtidigt så tycker jag att vi ska nu kanske också vakna upp till den realiteten att Kina inte mera är ett biståndsland som de själva har i tiden påstått. Och att det lyfts fram som en av de stora maktcentrerna i framtiden. Jag vet inte om det här är det rätta sättet att säga, men kanske vi borde inställa oss till Kina här i Europa och i USA lite på samma sätt som Finland ställde i sig med Sovjetunionen under det kalla kriget. Bara att acceptera liksom och leva med den där situationen och sen söka lösningar. Sen förstås får man ju hoppas att landet öppnar sig, mänskliga rättighetssituationen förbättras, det blir mer demokratiskt, men att vi skulle på något sätt uppifrån kunna säga att hörni, Kina, fixa nu det här med demokrati. Så jag tycker man ska vara realistisk. Tyvärr. Jag skulle förstås hoppas att Kina skulle bli en demokrati, men det blir inte.
Nej, men det är ju ett ganska krasst sätt att se på Kina det här, eller det är liksom att så här är det och spelar ingen roll.
Det är, jag tittar ju på det här från ett europeiskt rätt så själviskt perspektiv också. Jag tycker att vi ska vara så geopolitiska som möjligt. För mig betyder geopolitik inte mer bara säkerhetsfrågor i dagens läge, utan också ekonomi och till exempel handel. Och då måste vi fundera på att om liksom USA kommer att sätta stopp och tvär på samarbete med Kina, så hur ska Europa ställa sig till den här situationen? Jag tycker att vår främsta partner är fortfarande USA på grund av våra gemensamma värderingar. Så där ska jag sätta 75% av det som vi gör ska vi göra med USA, men samtidigt så ska vi också spela med Kina, och det har vi ju hela tiden gjort. Så att vi kommer att vara någonstans här emellan. Och då lönar det sig att använda den här situationen på det bästa möjliga sättet vi kan göra. För det här är de tre stora spelarna. Ryssland kommer ju inte att komma in i det här spelet överhuvudtaget på grund av deras ekonomi som är liten. Det kommer alltid att vara en militärmakt, en informationsmakt, men jag kommer inte att se det som en stor ekonomisk makt i den här enheten.
Var det här en utveckling som var på gång i vilket fall som helst? Eller har coronan förändrat det här i någon väsentlig riktning?
Coronan är liksom, ska säga så här, teknologiskt och annars så är coronan liksom en game changer, men allt det här har funnits redan tidigare. Så det är liksom på ett sätt en påföljd. Jag brukar säga så här lite försiktigt att vem har förändrat på IT-strukturerna på din arbetsplats allra mest? Är det verkställande direktören IT-chefen eller corona. Och du och jag sitter här nu på Zoom och gör en podcast på lång distans som vi säkert skulle tidigare ha gjort på ett helt annat sätt. Så att coronan påverkar säkert den här helheten och accelererar den här utvecklingen, men i långa loppet så har det bara varit en liten kugge i det här helhetshjulet.
Okej, vi får börja avrunda här, men jag tänkte på en sak. Du är ju känd för allt möjligt, du är också känd för din uthållighetssport och springer och cyklar och simmar och har det. Och jag tänkte på det här, i början av pandemin så tyckte jag att det här kunde liknas vid ett maraton, som jag också tycker är roligt att springa, fast egentligen också ganska hemskt. Men det här då att man liksom måste ha siktet, man ska liksom ta en bit i taget och man ska liksom inte tänka på hur långt man har kvar, för då tappar man modet ganska snabbt. Men på något vis så börjar jag känna nu att den här maratonliknelsen inte riktigt funkar längre, för det känns nog som vi är inne i någon sorts ganska mycket längre lopp, eller hur?
Ja, kanske det är mer som en Ironman, att vi har ju startat simningen på 3,8 kilometer och snart
det kan du,
vi en cykel på 180 kilometer så löper vi 42. Att det är nu bara liksom att hålla sig lugn och sansad i den här situationen så långt man bara kan. Och kanske börja acceptera det att vi lever i en värld där vi inte exakt vet vart vi är på väg. Mm. Och det är det som jag också säger åt inte bara mina barn men unga överhuvudtaget. Man måste lära sig att acceptera och leva med osäkerhet. Och jag tror att coronan är en del av den här helheten. Ingen trodde ju eller visste att detta skulle ske. Intressant har det varit, skrämmande har det också varit. Men nu kommer vi att klara det här också i långa loppet.
Okej, tack så jättemycket för det här, Alexander Stubb, för att du var med i nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!